Rett jeg var av meg selv, så ville du forstå at jeg vet du er trett, og det er slitsomt. Forsøker å presse igjennom alle disse ting bare for å få sagt det en gang, men det er klart det er hundrevis av spørsmål som reiser seg, og det er så mye som er uavklaret og tvetydig og misvisende og misforstått og så videre. Så jeg tenkte at vi i kveld gir anledning til å snakke litt sammen og stille spørsmål og kommentere, så man får avklaret noe av det som er uklart. Det er klart at det er mye uklart. Det forstår jeg. Det er ikke sånn jeg tror at så er det sagt. Nei, sånn er det ikke. Men jeg ville si noe fra Bibelen. I formiddag så leste jeg fra Salme 100, hvor det stod første setning: rop med fryd for Herren all jorden. Og det er en veldig oppfordring som man ser oppfylt på forskjellige måter. Kan vi kort antyde hvordan man oppfatter at dette kan oppfylles i forskjellige folk med forskjellig bakgrunn? For eksempel, hvis man skulle skrive det om, da skal man skrive det veldig om, men gå til Østens religioner. Hva er det å rope med fryd for Herren? Altså, da skal man skrive virkelig om. Hvis man oversetter det, så betyr det, da skal vi alle inn i nirvana, ikke sant? Vi skal alle holde opp med den livsrytme som vi har her, og så skal vi gli over i den felles kollektive bevissthet, så roper hele verden med fryd. Og det er diametralt det motsatte hva man oppfatter som frelse i Bibelen. For å frelse i Bibelen, hva er det? Ja, så det er å møtes i det gode land, og bygge sitt hus, og plante sitt tre, bo med venner. Det er jo helt fantastisk. Det er virkelig liv, det er blomster, det er fugler, det er ekthet. Himlen er virkelig. Og når vi tenker sikkert alt for lite på det, jeg vet ikke om du gjør det, men jeg tenker for lite på det. Der man går, så ser man trærne nærmest, og man tenker ikke på paradiset, og alt det som mennesket skal nå en gang, og kan nå. Det er jo så vidunderlig, så inspirerende. Synes ikke du det er det? Og sånn, hvis du er mismodig, så finnes det ikke bedre medisin mot det enn å lese om og tenke på Jesus, hva han har sagt og hva han har gjort. Så på en måte så løfter tingene, så blir alt det som er stort blir smått, og det som er smått blir stort. Det vender liksom opp. En gang var jeg ute på Toten, jeg tror det er Toten det heter, det var oppe ved Ringsaker på et eller annet sted der oppe. Jeg kan si det Ringsaker oppe ved Mjøsa. Ja, Moelven, Ringsaker der omkring. Nei, det er ikke Toten. Toten er på andre siden. Det var også, men jeg kan ikke huske om det var der på Ringsaker eller det var på andre siden på Toten. Jeg tror det var Toten. Det var 17 år lenge siden. Og det var midt i den travleste sommerperioden med innhøstning av alt det som følger med på bondelandet. Og jeg gikk og solgte en liten bok som var skrevet av Elias Bjåne, som heter Stormvarsler. Og det var en sannhetsbok, som vi kalte det den gang, om Jesu ankom og verdens ende. Så boken var god nok. Jeg hadde ønsket en gang å selge Den store strid, men det var ikke mulig. Så det var alltid min sorg da jeg var ung og var komportør at jeg ikke kunne selge Den store strid, for det var jeg mest interessert i. Men jeg solgte i hvert fall Stormvarsler av Bjånes. Og du kan tenke deg, når du kom rundt på landet der i høyånda eller i innhøstningstiden, hvor folk hadde travelt, så jeg ble mindre og mindre og tynnere for hver gård jeg gikk til. For det satt han i svære, svette bonder på traktoren med hår på brystet og driv over seg. Og så kom en sånn spjeling ut av en skole og skulle selge ham en bok om stormvarsler, som det siste han hadde brukt for. Så det var psykologisk, så var det så vanskelig. Jeg har aldri vært noen komportør å snakke om, for jeg har alltid vært, jeg solgte ofte bøkene for det samme jeg betalte for dem på forlag, for overhovedet å få det solgt. Og jeg gjorde det i 5 år. Det var en gang jeg klarte et skolestipend, men ellers ikke. Det var virkelig tungt, synes jeg. Og jeg spiste lite og slet, synes jeg, fra morgen til kveld. Og så husker jeg ble sånn i solsteika der oppe, så mismodig en dag. Jeg var så mismodig, jeg orket ikke mer. Midt på dagen klokken 12 gikk jeg hjem. Og hjem, det var en høyloft, hva heter det på norsk? En låve, ja. En låve, så du vet sånn, en låve er nedstøvet. Det sto en sofa nedstøvet på den låven der. Og hvilken farve sofaen hadde, vet jeg ikke, men den var så gråbrun der den var. Og der bodde jeg. Og ved siden av andre stod det ravelse, som danskene sier. Altså, hva heter det? Rot, ja. Skrammel. Så stod det här, det var allt sammen stövet ner där. Men det var en bokhylla in i allt det där. Och jag låg där i den här sorte loven mitt på höjlysdag som Guds budbärare. Det var verkligen gått ner med klage. Så tog jag honom ut och tog en av de böckerna som stod i hyllan där. Jag kände inte boken på det. Jag var 17 år där omkring. Jag kände inte boken. Men det var en dansk bok. Dansk text. Och det var en bok av Ellen White. Och jag hade aldrig läst den och visste inte om den sånt sätt. Men där stod det om ett syn hon hade. Ett av de första syn hvor hon så paradis. Och jag låg där och läste. Och jag, idag tör inte jag se vilken bok det var. Men jag husker jag läste att människor skulle komma till paradis. Och där beskrev hon livets träd som växte där på var sin sida där. Och livet stod och följde sig samman i toppen där. Och det var gator av guld och det var blomster och det var änglar och det var allt samman. Och simpelthen det var en duft från himlen. Jag har aldrig sett himlen så klart för mig som jag såg det där. Det var helt och så tydligt för mitt inre blick hur den himlen var. Och jag tänkte, vad i världen ligger du här för? Som ska representera ett sånt rike. Jag är diplomat för det finaste som är. Och jag kom ut av loven. Och jag gick till sen i kvällen. Jag har aldrig varit så modig någon gång som jag var där. Jag kunde stansa vem som helst, hur som helst. För det gällde deras liv. Och det bästa tillbud i världen var det som jag hade. Det kommer en sån mod till människor. En sån lust och begeistring. När man känner Gud. Läser nog om Gud. Tänker på han. Beter han. Föreställer sig. Griper som en vart säger. Vär sene i din fantasi. Läs om Jesus. Läs om vad han gjorde, vad han sa vid Genesaret, han sa Jerusalem, vad han gjorde i Samaria, vad man snackat med, hurdan han var, vilket ord, du får ett bild av han. Och det må vara din fantasi och du må gärna lägga dina ord på det, men det blir verkligt för dig, för Guds ånd påverkar sinne för att levandegöra dessa scener för dig. Och det är det vi ska leva på, det vill säga att spisa mitt legeme, inte sant? Och spisa hans ord, ta det till sig. Så det är bara lust att säga att den världen omkring oss som virker så våldsam och maktfull och nedslående och omöjlig och faretruende, den är ingenting. Du och jag som bara är du och jag kan stå starkt och stå fast och vara sann och rättfärdig och ren och helig och god och kärlig mitt i en ond värld. Men det går kun an vis, det är kun möjligt hvis man är på bölgelängden med himlen. Så jag anbefaler att man gör det. Anbefaler virkelig att man läser Guds ord och föreställer sig dessa ting. Så får man mot och får lyst. Eller så blir man, och man går ju rätt hurtigt, så man måste bli vid med det varje dag och hela tiden, inte sant? Man kunde kalla till sitt sinne där. Du förstår vad jag är efter. Och så säger jag, när det står här, rop med fryd av jorden, för att komma tillbaka till det. Så har man en mot i östen och uppfanger det på. Och ropa med fryd för all jorden i den katolska kyrke. Och jag... Alla som är här förstår att när jag säger den katolska kyrkan så är jag ju inte ett katoliker. Katoliker som jag känner dem, jag känner en del katoliker, det är de dejligaste människor du kan känna. De är så hängivna. De är så goda. De är fantastiska, jag känner oss. Däremot vi, icke-katoliker, vi är så kyniska och värsta någon gång att det är ju helt förfärdliga. Alltså, katoliker är mycket mer hängivna. Alltså, jag var på en kongress en gång med kristna från hela Europa. Det var många av dem. Och det mest imponerande av allesammans, det var katolikerna. Alltså. Deras hängivenhet var makelös. Och jag har lust till att tänka ganska automatiskt på dessa här som Guds gode barn. Så när jag säger katolicism och katolik och katolska system, så tänker jag på systemet, strukturen, alltså hela där. Och det har jag så emot att jag har inte ord för vad jag har emot det. Alltså. Det är farligt och det är ont och det är destruktivt och det hjälper ingen, men leder dig på avvägen. Men Gud har sina barn överallt, så du förstår vad jag menar med det, inte sant? Alla förstår det. Och det gäller alla människor. Därför har vi är inte domare. Det står Gud har utsett sig en ska vara domare för alla, och det är Jesus Kristus. Så det är sagt. Tänk att ha han som domare. Det säger min kone, det är jag så glad för att veta, att det inte ska vara dig. Och det är sånt som vi aldrig glädja oss. Den har en färdig glädje, alltså att Gud är domare, och då har du din sak med han uppgjort, så är du trygg. Känner du han, så allt väl, så fryktar du inte, så har du gått foran till dem. Och denna ryp, eller som det här, rop av fryd för Herren all jorden. När den katolska kyrkan tänker på det, så tänker kyrkan, och det vet man från deras egen framställning, så tänker man på att alla ska komma in under paven och ropa av fryd. Och när man ropar av fryd för paven och underordnar sig efter subsidiaritetsprincipen som vi har snackat om, ja, så blir det fryd för Herren. Det är helt galt. Och du vet vad vi snackade om i den protestantiska världen, stort sett vad man menar med det. Det är tusenårsrike och härligheten och Israel och allt det där. Och det passar inte alltså. Men i adventismen och ropa med fryd för Herren, då hela världen ska upplysas av Guds härlighet, det är att upplysa människorna och släkten om Guds godhet. För exempel, låt oss ta här i Johannes 16. Når talsmannen kommer som jag ska sända eder från fadern, sannhetens son, som utgår från fadern, han ska vittna om mig. Och så står det, men också I ska vittna. Det står i det 15 kapitlet där. Men det går till 16 kapitel som jag sa, så står det, men jag säger er sannheten. Det är vers 7 i 16. Det är till gagn för eder att jag går bort. För går jag icke bort, då kommer talsman icke till eder. Men går jag bort, då ska jag sända ham till eder. Detta är ett väldigt fint system. På den måte som Jesus säger till kvinnan vid Samarias brunn, han säger, ska vi tillbe här på Gerasim, detta fjäll, eller i Jerusalem? Och så gör Jesus upp en gång för alla med de där geografiska föreställningarna. Jag säger dig att den dag kommer man ska tillbe varken här eller i Jerusalem. Är inte det flott? Det är gång för det att jag går bort. Du tillber Gud där hvor du är. I Norge, i Kina, dag, natt, på arbete, hemma, överallt, tänk fri avgång till himlen. Du behöver inte företa någon missionsresor. Du behöver inte göra någonting. Du kan hänvända dig till Gud direkt, personligt, med detsamma, omedelbart, när som helst, hvor du är. Finn en religion som är så skön som den kristna religion, Jesu religion. Och han talar om dessa ting på denna måte och säger, han vill, när han går bort, sen ett talsman ska föra hans sak. Och han ska leda oss till hela sannheten. Så säger jag, men vi i världen, vi måste till Jerusalem för att förstå den här sannheten. Vi har lite arkeologi. Du ska ingen städer hem för sannheten. Du ska tillbe Gud i ånd och i sannhet. Det är karakterens härlighet som ska upplysa jorden. Jag såg en ängel stiga ner från himlen. Det bildade på menigheten. Och uppfyllde jorden med hans härlighet. Det är Guds karakterens härlighet. Vi som adventister skulle vara de vänligaste, de kärligaste, de yndigaste människor i världen. Och det skulle inte jag säga. För jag manglar akkurat det där. Alltså, en som sa till mig, kommer du till himmelriket så, ja, så är det, blir det fullt där. Alltså, för jag har inte de karaktärsträck, men det går an att få de karaktärsträck. Jag tror att själv jag kan lära vänlighet och kärlighet och sånt. Och det måste man higa efter. Och när man läser om det så blir man uppmuntrad till det. Och det har dämpat mig många gånger. Jag vill säga, Gud har varit god mot mig. Och jag är säker på att du vill säga detsamma. Gud har varit god mot dig. Gud kan frälsa oss. Han är en mäktig Gud. Och det står här. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och om dem. Det som vi snackat om, inte snackat om, men nämnt i förmiddag. Om synd för de inte tror på mig. Det känner du till. Hvis du har ett annat grundlag för frälsa än Jesus stedfortredende död, så må du säga vad det är. Det är någon som förkynner rättfärdiggörelse vid tro som om det är någon människa tjänar sig till. När du har gjort all din plikt och allt det Gud förväntar dig, så har du kun gjort din plikt, som jag kom till att säga till en bekänta mig idag. När du har betalt en skatt du ska betala, så får du inte fri för skatt nästa år, för du betalt det du bör betala i år. Alltså du tjänar ingenting hos vår Herre. När du står och jag står frälst i Guds rike, så är det för att Gud har frälst oss. Av godhet och kärlighet och nåde, det tillbud. Som en vart säger, troen på att människor kan tjäna sig till frälse ligger vid roten av all falsk religion. Aldrig kan du och jag bygga upp kredit hos vår Herre. Men vad vi kan göra, det är att tjäna han. Gud har krav på oss, men vi har kunnat krav på han. Gud kan kräva allt av oss. Och han gör sig stand till att fylla de krav han kräver, men vi har kunnat krav på han. Vi kan komma på domens dag och säga att han skyller mig ingenting. Det är vi helt med på, inte sant? Då står det här. Och när han kommer ska han obevisa världen om synd, om rättfärdighet, om dem. Om synd, den är synd att människor skulle tro att det var någon annan som kunde frälsa än Jesus Kristus. Går inte an, det vet vi. Det har du hört så många gånger. Men lika med man säger det alltså. På ena måten om man säger det. Så står det här. Om rättfärdighet för de går till fadern. Det är till gang för det de går bort. Han ska undervisa dig om hela sannheten. Han ska föra dig till hela sannheten. Och Paulus, han snackar om det här när han snackar till hedningen i Grekenland. 17 kapitel till Atenerna. Så gick runt på torvet och snackade om nytt och babblet, sin filosofi. Så kommer Paulus in i bilden och så säger han: efter att Gud har borrat över med vankundighetens tider, byder han nu människorna att de allestäts ska omvända sig. Hörde du det? Det är gång för er att jag går bort. Jag ska leda dig till hela sannheten. Men så kommer han, så följer han till här. Gud har borrat över med uvidenhetens tider. Har han det? Har Gud varit överbärande med dig? Jag tänker på sån helt elementär ting som, ta ett par exempel. William Miller, då han var gammal och han var rystet efter rystelsen, i skuffelsen och rystelsen i 1844, så gick han emot Adventbevegelsen och skrev sitt namn på, skrev under på att Adventbevegelsen som han har varit med på sett i scene var ett falsum. Ellen White, hon hade stor gudomlig syn på det. Står änglar vakta vid hans grav, han ska stå upp till evigt liv. Han var inte tillregnelig. Men det var någon unge män bland ham, de unge löver, som övertalade honom att göra det, och de visste vad de gjorde, och de har gjort sig skyldiga. Så? Så Gud, han är överbärande med ovidenhetens tider. Är han god mot William Miller? Unnskyld. Jag kommer att tänka på något helt speciellt, om jag unnskyldar. Men är han god mot de som du trodde? Unnskyld mig. Som du måste tro, det inte blev frälst. Tror du Gud är nådig? Har Gud funnit utväg för den senile, den umulige, den brutale på slutet av sitt liv? Gud har utväg för dem allesammen. Så sant det är hans. Och du och jag ska bara slappa av med vår dom över människorna. Eller vad säger, någon kommer i dödens time och hänger sin själ på Kristus, och vår god är Jesus som tar dem in till evig liv. Säll om de hela sitt liv har levt för sig själv, har de aldrig satt Gud helt farväl i sitt hjärta. Och där de inte har satt han helt farväl, vill han ta emot det. Någon har levt för sig själv och sagt Gud helt farväl och har gått förtappt. Och de flesta är till synda att de har gått förtappt. Men vill Gud ta emot en synder? Ja. William Miller, den store William Miller, står och skriver under på att det är ett falsum. Och så tillräknas han inte. Det är ett bud till dig och mig om hur god och barmhjärtig och skönsam Gud är. Är det inte det? Så många ting vi har sett. För exempel, uvidenhet. Ta pionerna som kom ut av skuffelsen i 1844. Populärt sagt, de satt där och tyggde snus, simpelthen. De har inte förstått det här med sundhet och renhet och i den betydning som vi har förstått det. Idag så är det ju förbudt att reklamera för de där varorna igen. Så långt är världen kommit. Och adventisterna i 100 år och mer led med att tobak och rusmedel och sånt, det är skadligt och förfärdligt och det gör man inte som kristen och så vidare. Det var en välsignelse för detta folk. Den katolska kyrkan har 10 000 visa alkoholiserade präster. De är ensamma och förpinte och de lever i celibat och det är så sykt och förskubbet och förskrudd. Och det är så under sån press så de ändrar med alkoholism. Och det är ett kämpeproblem i menigheten. Det är många som har olycklig hjem och det är många som är utsatt för krig och fördärvelse, men de blir alkoholiker av det. Alkoholiker blir du kunna av att dricka alkohol. Och adventisterna har varit för skånet eller välsignet väldigt med att de icke, vet jag, hade sån standpunkt. Men det standpunkt förstod icke pionerna vår i 1844 och däromkring. Men när vi kom till 1860-åren så förstod det mer och mer, och vi förstod det väldigt. Det vill säga, var pionerna förtappt? För ett spörsmål. Jo, Guds barn, William Miller och de andra som hållt fast i sannheten, de förstod så långt som de förstod. Och på den basis och på den hängivenhet tog Gud dem. Men det var senare hen att folk har förtappt på grund av en cigarett. Det är otroligt alltså. Nej, det är fördi man har förhärdat sig mot Gud, mot bedreviden. Så du och jag har ansvar för det lys och de möjligheter vi har. Och det vi inte har lys och möjligheter för, det har vi inte ansvar för, det är klart. Och det inte är då lys, där är det heller ingen lov och ingen dom. Så Gud har varit överbärande med vankundighetens tider. Men så kommer det intressanta ord här som lyder: eftersom han, ja, men han byder nu att människorna att de allestäts ska omvända sig. Och därför du och jag som är syndagsadventister, vi blir inte ve med att vada runt i gammalt, i gamla motföreställningar mot Guds ord. Vi tar adventbudskapet och ser att adventbudskapet är en reformbevegelse. Så när det ska ropas med fryd all jorden för Herren, så betyder det för en adventist att man ska upp, man ska genomföra det Gud hade tänkt människolivet skulle vara. Det ska vara mer än William Miller, förstår du? Det är därför jag syns det är så försmedligt på en måte när adventister begynner idag, för exempel i teologiska sammanhang någon gång, så går adventisterna tillbaka till Luther, som om man skulle idag leva på en sannhet från Luthers tid. Alltså det är ju, alltså jorden är ju inte flat, väl? Alltså det är ju inte frälsigt att gå tillbaka. Alltså hvis vi ska höra på det där, så är det som att gå tillbaka och se den högsta teknologiska nivå vi kan nå, det är det där på trillbår eller cykel. Så folk har ju varit på månen. På samma måte som man kan vara tillbakahållande, bakstreverisk och inte vill längre, så kan man också vara andlig. Därför när du möter adventismen, så är det adventismen mer än Miller. Det är mer än Luther. Det är mer än Kellogg. Hvis vi inte ska längre än Kellogg, så är vi panteismen. Inte mer än William Miller, så skriver vi under på att det var, förstår, det är mycket mer. Vi ska inte sitta tillbaka och tygga snus. Alltså svenskarna stora nummer där de skulle in i EF, sökte om förhandling. De kunde rädda den svenska snus, tänkte en nationalt anliggande. Nej, vad var det en seger för svenskarna? De kunde behålla snusen, va? En adventist är himmelhöjt hevet över det där snustyggeri. Vi är färdiga med för 120-130 år sedan. Förstår du vad jag menar? Gud har varit överbärande med svenskarnas snus. Men alltså adventisternas snus, det vill han inte höra mer om. Därför i adventismen är det mer. När du går till adventbudskapet och känner för exempel den reformmentalitet som ligger till basis för adventismen, så ser du att adventismen är unik som religiös bevegelse. För det är också en reformbevegelse. I adventismen finner du en syn på utdannelse som är helt enestående och i strid med allt det vi har sett och känt inte denna dag. Vi har aldrig riktigt kommit igång med det och genomfört det. Som Ellen White säger, hvis vi hade fullt i råd Gud gav, så ville vi framställa en ungdom som världen inte har sett maken till. Och det ville bli, som man säger, a spectacle to men and to angels, en anskuelsesundervisning för människor och änglar. Men det har inte vi trodd riktigt på. Och när det gäller sunnhet, så fick vi dödlig sår och vi har ändå inte kommit över det. Vi halter ändå till så folk, sunnhet och religion, det har man inte klart att blanda mer. Och man vacklar runt i det där gamla, dumma föreställningen om att slippa fri från dessa reformerna och vara lite frigjort och modern och sånt. Och så då har vi snart både alkoholiker och allt det heter. Det får vi, allt samma får vi ju på köp, inte sant? Jo mer det fri, jo mer det stedig, jo mer egenrådig, jo mer betalar vi för det. Du är med på tankegången. Gud vill mycket mer.